Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag är ju i grunden en ja, vetenskapsnörd, och när en vetenskapsnörd börjar springa, då blir det ju bara så här. Då blir det en blogg. Det var så mycket liksom, ja, många påståenden som kanske inte riktigt stämde med vad jag hade läst och så. Så man var tvungen att reda lite grann i det. Mm. Så det blev ju ganska populärt, så det var ju kul.
Så här, norrländskt understatement, ganska populärt. Jag vet ju att din blogg är otroligt populär. Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Alltså, hur ska jag egentligen börja? Helst vill jag ju bara skrika att alla borde lyssna på det här avsnittet. För det som komma skall är väldigt svårt att sammanfatta i ett intro som ger det tillräckligt med rättvisa. Men okej, jag försöker. Du kan nu luta dig tillbaka och njuta av en enda lång, ja, superlång och helt underbar hisspitch om löpning. Och annan konditionsträning förstås. En hissresa du liksom aldrig vill ska ta slut. För nu ska jag strax koppla upp mig mot mannen som kallar sig vetenskaps- och löparnörd och som driver bloggen Hjärnfysik hos Runners World, Johan Renström. Och vi kommer att prata om enormt spännande saker, som hur löpningen kan hålla dig ung, alltså på riktigt ung, på cellnivå. Du kommer också att få veta hur en runner's high känns och hur du maximerar chanserna att få uppleva en. Hur coolt är inte det? Och så kommer vi att ta en titt på en mängd myter om löpning, till exempel om rödbetsjuice, att löpning är dåligt för knäna och att man måste springa intervaller för att bli snabbare. Ligger det någon sanning i dem eller inte? Det ska vi strax ta reda på. Jag säger varmt, varmt välkommen till Maratonpodden, Johan, som vi nu ska ha med oss på länk om tekniken stämmer.
Ja, här är jag. Tack, vilken introduktion. Oj, oj, oj.
Men du, vetenskaps- och löpanörd sa jag ju här, men skulle du med egna ord kunna berätta lite mer om hur du jobbar?
Ja, egentligen jobbar jag ju som teamledare i en IT-organisation och jobbar mycket med samarbete, kommunikation, struktur och arbetssätt. Men så det med löpning, det är ju en hobby som tar mer och mer tid, och så har det blivit mer och mer skrivande också. Jag skriver ju för Runners World och för ett nätmagasin som heter Gazin också. Jag började blogga 2010, så det har ju blivit otroligt mycket texter. Jag tror jag är en bra bit över 1000 texter nu, så att en del gamla texter är säkert lite pinsamma. Men
jaha, pinsamma, hur då?
Ja, man felaktiga helt enkelt, men de får ligga kvar. Kunskapen går ju framåt hela tiden, så att eller också är det så att det, när man tittar tillbaka på gamla grejer, så känns de alltid lite pinsamma.
Forskar du, eller? Jag har ju följt dig ett bra tag, men jag har inte riktigt fått grepp på vad du egentligen gör. För nu säger du att du har ett annat jobb, så att det här med vetenskap är bara ett intresse.
Ja, precis. Ja, på universitetet höll jag på att läsa massor med kurser. Jag blev ju som aldrig klar, så jag ville var så nyfiken, så jag läste ju allt, precis allt möjligt, och mycket naturvetenskap. Och så jag är ju i grunden en vetenskapsnörd, och när en vetenskapsnörd börjar springa, då blir det ju bara så här. Då blir det en blogg. Det var så mycket liksom, ja, många påståenden som kanske inte riktigt stämde med vad jag hade läst och så man var tvungen att reda lite grann i det och skriva om det. Så det blev ganska populärt, så det var ju kul.
Ett norrländskt understatement, ganska populärt. Jag vet ju att din blogg är otroligt populär. Men jag blev ju nyfiken nu när du säger att liksom sånt som man kanske trodde förut, att du har fått omvärdera lite grann det nu när du har mer kunskap. Kan du peka på någon grej som du verkligen känner att du har fått omvärdera efter att du har börjat intressera dig mer för forskning och vetenskap?
Omlöpning tänkte du?
Ja.
Jag är så ganska försiktig också, så jag kanske inte säger något riktigt dumt, utan jag säger kanske eventuellt det kan vara så. Men ibland har jag kanske varit lite tvärsäker, eller när jag var yngre, för 10 år sedan. Kanske man,
jag älskar att du säger jag var yngre.
Det lite mer tvärsäkert, och särskilt på rubriknivå kanske man skriver lite så här tvärsäkert, men när man tittar i texten så är det inte alls så, utan då bryter man ju ner det lite mer och ser att det liksom finns å ena sidan och å andra sidan. Så är det ju nästan alltid, och i slutändan är det nästan alltid en värdering som ligger till grund. Jag är ofta lite andra, jag är ju inte någon tränare eller någon duktig löpare eller så, utan jag är ju liksom, jag är ju vetenskapsnörd och kanske har lite andra, annan bakgrund och lite andra perspektiv, så jag kommer kanske till lite andra slutsatser då. Så att det är egentligen det, att man har lite olika bakgrund, så att man kanske inte uttrycker sig på samma sätt. Mm. Så att, men pratar man ihop sig så brukar det är så i team också, att pratar man i olika team så har man lite olika sätt att prata på, men man kan hitta något gemensamt språk sen för att komma framåt, och så brukar det ofta vara då, man kommunicerar.
Men borde löpare och andra uthållighetssportare intressera sig mer för vetenskap, tycker du?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag är kul, så att så jag var så här, jag har 5 år, så att allt liksom, all kunskap egentligen. Men jag tycker det är något värdefullt att liksom att förstå vad de grundläggande grejerna som vi springer med. Det är inte skor egentligen, utan det är mitokondrier och den typen, vad som händer liksom i cellen, och det tror jag är värdefullt. Och det är sådana kunskap som aldrig försvinner, eller den är alltid värdefull att ha med sig. Den blir aldrig inaktuell, den här grundläggande kunskapen. Däremot kommer nya skor och träningsprogram och sånt där, det kommer att gå, men vissa saker består då, och vissa träningsprogram består ju också som periodisering och såna grejer. Det har ju funnits i tusentals år sedan någon tid. Så att vissa grejer, de finns ju kvar, men med grunderna.
Men du Johan, jag tänkte vi skulle börja med det här med runner's high, för det här är någonting som många har undrat om, och jag funderar ju själv på om jag någonsin har upplevt en runner's high. Jag är inte helt säker på det. Ska vi först förklara vad det är för någonting?
Man vet inte riktigt vad det är, det är lite mystiskt, men man var ju först inne på att det var endorfiner, det tror jag alla känner till och hört talas om, att man ska liksom, de här endorfinerna som man får när man springer. Det har ju med smärtlindring att göra. Morfin. Men nu tror man med att det är ett annat ämne som är mer likt som cannabis. Endokannabinoider heter de. Och det kanske är en kombination av de där två. Att det, man liksom först springer väldigt länge och så får man massa endorfiner då i kroppen som lindrar den här smärtan. Och det är, evolutionärt förstår man ju att om man ska jaga ett byte i flera timmar, då måste man liksom, kan man inte bli stoppad av en tagg i foten, utan man måste ju fortsätta. Man kan inte tappa ett byte på hundratusentals kalorier bara för en tagg i foten liksom, det går ju inte. Så att endorfinerna gör att man fortsätter då. Men sen för att göra den sista absoluta kraftansträngningen, då är det en stor fördel om man liksom kan få den där otroliga fokuset då, för att göra det sista, en kraftfull spurt då. Så att det verkar komma i slutet av en lång kraftansträngning, man har sprungit i timmar kanske, och man vill uppnå någonting. Och evolutionärt så är det att man ska liksom fånga ett byte i sista. Det kanske håller på att springa ifrån en, så att man gör en sista ansträngning. Och då får man lite, man får väldigt förhöjd, och de gör de här endokannabinoiderna att man får en förhöjd upplevelse. Allting blir starkare, man ser liksom tydligare målet och hör bättre och allt sånt där. Och man tappar lite jag-upplevelse och tidsupplevelse också tappar man. Tidsupplevelsen är en väldigt stor del av hjärnan, så att det försvinner också. Tid och jag försvinner, utan det är liksom, så det är en väldigt mystisk upplevelse.
Men du säger, måste man hålla på länge och så måste man ha ett tydligt mål? Det är alltså typ en tävling vi pratar om, eller ett väldigt viktigt pass då, som du oftast inträffar på?
Ja, jag skulle tro det, att det verkar så i alla fall, att man måste hålla på ett tag. Det är ju inte andra, det finns ju lite andra, så här, andra andningen.
Ja,
det är ju något annat. Men det här runner's high, det är ju väldigt lite svårare att fånga. Jag har ju förstått sen nu efteråt att jag upplevt en sån där runner's high.
Berätta om den.
Det var ju precis det. Det var mitt första ultralopp som jag... Det var egentligen därför jag började vlogga. Det var att springa ett ultralopp 2012, Swiss Alpin.
Men gud, det har jag också sprungit.
Ja, kul.
Ja. Det var väl... Hur kunde du få runner's high där? Det måste jag få veta. För jag hade bara ångest hela tiden. Ja, nu vill vi veta. Det här är alltså ett lopp där man springer över flera alptoppar i Schweiz.
Ja, 78 kilometer någonting. Ja. Ganska tufft sådär. Ja. Och det var mitt första. Då hade jag hunnit få ganska... Jag fattar inte varför, men jag fick ganska många följare där på bloggen som följde med mina ansträngningar och liksom hur jag tränade. Och jag var väldigt fokuserad när jag kom dit. Och det gick som bra i starten. Jag sprang kanske 35-40 kilometer. Då var väl då det började vända uppåt där, upp mot bergen, de riktigt branta partierna. Och då fick jag ont i knät, utsidan där. Och jag började halta och tänkte, nu är det liksom kört. Så tänkte jag på alla följare där. Liksom. jag kan inte bryta. Så jag kämpade på att halta där i 20, en efter en sprang om mig där. Och så började jag tappa lite orienteringen, för det hade varit ras där, det hade regnat väldigt kraftigt, så att det hade varit någon ras i bergen, så att de hade ritat om banan. Jag hade ingen koll på det. Och så dessutom hade min Garmin, batteriet hade tappat batteriet, så att jag hade varken koll på tid eller rum. Så det var ju två villkor som, tiden var bortkopplad och liksom frigörs en stor del av hjärnan. Och så visste jag inte riktigt var jag var. Så jag visste inte om det var 5 kilometer kvar eller 20 kilometer kvar, men det visade sig att det var 20 kilometer kvar då. Och sen började jag bara springa som en vanvetting där nere, utför berget. Alltså full fart, så fort jag kunde. Och, det liksom, och sen fortsatte det bara, jag kom i mål. Liksom. Jag hade inte ont någonstans och det gick. Ja, det var väl, och tiden också, det var bara ett enda nu-rus. Och sen någon timme efteråt fick jag ju väldigt ont. Och sen hade jag ont någon vecka efteråt, men det gick ju bort. Jag typ aldrig varit skadad, men på någon tävling kan man ju gå över gränserna. Och det gjorde jag väl där. Men, Det var ju faktiskt värt det. Och det hade ju säkert varit värt för en människa för 100 000 år sedan också, som jagade ändå byte att liksom, ta den där smärtan efteråt, och man fick få fatt i giraffen. Så att
det är viktigast att få fatt i giraffen, så att säga. Och sen så, ja. Smärtan kan man ta hand om sen inne i grottan.
Precis, det är så många miljoner kalorier, så då får man offra sig lite grann. Men ja. Det var lite mysigt. Jag fattade inte då, men sen har jag förstått att det var en runner's high då. Men och sen försökte återuppleva och det hade liksom hänt igen. Det kanske måste vara de förutsättningarna, att jag inte hade tid, koll på tid och rum och hade sprungit länge. Jag var väldigt taggad innan. Sådana grejer.
Men det här är den enda gången, så vitt du minns, som du har upplevt det här.
Ja, precis. Om man inte hade konstant som barn, jag vet inte. Men det är den enda gången. Ja.
Men många undrar ju då hur man ska öka chanserna att få uppleva en runner's high. Och då har vi ju lite grann varit inne på förutsättningarna då. Det är ju att man ska springa, helst hålla på länge. Och man ska vara fokuserad på något mål helst. Och ha lite ont, har jag förstått nu då, kanske. Det har man kanske ofta om man har sprungit.
Ja, precis. Det har man ju nästan alltid när man springer långt. Men man känner ju inte för de här endorfinerna, så att man springer med smärtlindring egentligen. Så att det kommer ju efteråt ofta att man får lite ont i någon fot eller någon tå eller någonting. Men sällan medan man springer, då går det ju ofta bra. Det är inte liksom, jag tror inte det är spikat. Det är alldeles för... Det är svårt att göra studier på sådana här grejer. Så att få folk att få möss att springa tills de får upp någon nirvana, jag vet inte. Men...
Kan alla människor uppleva runner's high, eller krävs det en viss personlighetstyp?
Alla borde kunna det, eftersom vi tillhör samma art, så vi har de där receptorerna, så att det tror jag. Mm. Men sen måste man ju verkligen göra de här grejerna också. Det kanske många har avlärt sig att göra, så att då är det svårt.
Men om du ändå skulle försöka ge några handfasta tips, om man nu känner att, speciellt så här i, när vi gör den här intervjun, så är det ju mitt i pandemitider, och man känner att man verkligen skulle vilja ha en runner's high för att liksom känna livet i sig lite. Har du något, kan du ge några handfasta tips?
Ja, om man springer länge, minst en halvtimme, då får man i alla fall, man kommer in i den här andra andningen, att det känns, det finns ju andra ämnen som skapas i hjärnan också, serotonin som får något må bra, och dopamin som liksom ger en driv, och endorfiner som gör att man inte känner smärta. Det är mycket mycket grejer som händer, så att man mår ju bra att springa och man får den här andra andningen, att det känns bra när fettförbränningen börjar komma igång och sådana grejer. Men för runners high, då är det svårare än att tips. Våga nog inte. Det är bara springa tills en dag händer det, får man säga. Kanske en gång i en livstid. Har du upplevt någon?
Jag, det är det här jag inte riktigt vet. Alltså jag har ju lopp som sticker ut där jag känner att det här, här gick det verkligen bra och här var jag inne i ett flow. Men sen om det här flowet är samma sak som, för det var ju en avsevärt mycket bättre tid också än vad jag brukar springa.
Ja, flow tror jag är lite annat. Det är ju när man, det är när kompetensen, oavsett vad man håller på med, liksom möter en utmaning och man befinner sig absolut på gränsen. Mellan utmaning och kompetens. Då känner man ett flow och allting bara flyter. Men jag tror inte riktigt att det är runners high. För då ska de här endokannabinoiden också in i bilden. Som gör att man verkligen blir high.
Men då kanske någon undrar då. Men om vi ska ju verkligen inte uppmuntra till droganvändning här. Men om man då skulle testa att ta lite hypotetisk fråga. Ta lite i cannabis. Funkar det? Kan man liksom... Nej,
jag tror inte det. Men det är ju liksom att vi har de här, att det finns sådana här droger, det beror ju på att vi har receptorer. Utvecklingen har gjort att de här beteendena ska uppmuntras, som att löpa till exempel. Så då behövs det endorfiner och endokannabinoider. Så vi har ju, sen har vi kidnappat dem där med vissa droger då, så att vi kan få det där utan att vi springer och ha ett fördelaktigt beteende. Det blir tvärtom då, det blir ett ofördelaktigt beteende.
Okej, vi lämnar runners high där så mystiskt som det började och avslutades det, kan man säga.
Det är meningen att det ska vara lite mystiskt kanske.
Det kom ju in en fråga här från en lyssnare som handlar om det här med mjölksyra och hur mjölksyra ska kännas. Den tycker jag var väldigt intressant.
Ja, det var en sån där fråga som jag dök på när jag började springa och läsa om löpning. Det stod mycket om mjölksyra, men det är ju laktat som skapas och det är ingen giftig restprodukt. Laktat är en resurs som musklerna, som kroppen använder för att kunna fortsätta göra det den håller på, alltså springa. Så att det är det första då, det är laktat och det är ingen giftig restprodukt. Och det minskar dessutom försurningen i kroppen. Känslan då, den kanske beror i sin tur på att den här surheten som skapas någon annanstans. Eller så tolkar vi upplevelsen som brännande för att liksom vi har lärt oss att det är den känslokategori vi har lärt oss. Och så gör hjärnan, liksom, vi tolkar det som ett brännande. Om vi frågar någon indian, Tarahumara indian, så kanske de skulle säga något annat än brännande, utan ha någon annan beskrivning.
Då ska vi säga att Tarahumara indianerna var de här som sprang i sandaler.
Ja, så varje liksom, hjärnan tolkar alltid. Det som kommer inifrån och det som kommer utifrån, och så gör det någon slags prognos som sen blir vår upplevelse. Det är lite komplicerat, men ungefär så funkar det.
Ja, prognoser ska man inte lita på, det har vi ju lärt oss i pandemitider.
De bygger bara på tidigare upplevelser. Exakt. Och en del av upplevelser är att vi hela tiden hör att det är en brännande känsla. Så att det är liksom svårt att säga att det, vad det är, vad den här brännande känslan är. Men däremot, kör man hårt, då blir man ju trött och det kan då beskrivas som en brännande känsla. Och sen att laktat får skulden, det beror ju på att det är mycket laktat när man kör hårt för att man ska kunna fortsätta springa. Och då är det, liksom, det är som att ge brandmännen skulden för en eldsvåda. Ju mer det brinner, desto fler brandmän är det. Alltså är det brandmännens fel att det brinner, så att det blir lite samma sak.
Ja, det var en intressant liknelse där. Och det var också en fråga som kom som handlar om det här med tröskelpass som man ofta pratar om. Det är en typ av ansträngningsnivå som man ska ligga på då när man springer intervaller. Och hur den ska kännas. För att då har jag förstått att det är någon slags läge där det produceras lika mycket, ja, inte mjölksyra då egentligen, utan laktat som det transporteras bort.
Precis. Och, när man ligger där då anpassar sig cellen, blir bättre och bättre på att skapa sådana transportvägar för laktat ju mer man ligger där. Så att det är väldigt viktig träning då. Så att dels skapar man fler mitokondrier som kan bränna den här glukosen som man behöver då, energin, och så får man fler, så att det blir mindre laktat, och så får man fler transportvägar för laktatet ut ur muskeln till andra muskler och till hjärnan och till hjärtat. Så det är viktigt.
Hur ska det kännas då när man gör tröskelintervaller?
Ja,
Hur känns det här jämviktsläget?
Ja, precis. Jag brukar ju, det finns något som heter Borgskalan som jag tror jag har pratat om tidigare. Alltså den upplevda ansträngningen, att det ska vara väldigt tufft då. Men det där är ju en relativ skala, så den blir man ju bättre och bättre på ju mer man använder den. Det finns ju inga absoluta, vi är väldigt dåliga på absoluta värden, så att det är väldigt svårt i början att säga att det här är en 17 eller det här är en 16, för man måste alltid en relation till något annat. Däremot är vi människor väldigt bra på att sätta saker i relation till varandra. Vi kan säga att den där stenen är större än den där och mindre än den där. Den där backen var jobbigare än den där och den här är mindre jobbig. Så att vi är väldigt bra på att relatera. Och ju mer man gör och sätter ett sånt där borgskale ansträngningsnivå värde på det man gör, desto bättre blir man ju på det. Men det är väldigt abstrakt. Men man blir bättre och bättre på att sätta ett sånt där värde. För jag följer alltid ansträngning för puls och tider och sånt där. Jag springer mycket i tail. Det varierar så mycket. Och dessutom är det ju så kopplat till ålder och sådana grejer som är lite tråkigt. Då. Men ansträngning är ju likadan hela livet. Man är ju lika ansträngd när man är 80 år och man gör något jobbigt som när man är 20. Det är något som följer med en hela livet. Och det är någon slags tolkning återigen som hjärnan gör det av. Allt, inte bara det som händer inuti kroppen utan utanför och det påverkas av allt möjligt av en trevlig morgon eller
god frukost.
Ja, god frukost, det är liksom allt, det är summan av allting och det har vi ingen aning om liksom. Men det är en process som håller på jättelång tid, så det är komplicerat.
När jag började springa för nu är det över 10 år sedan, då minns jag att jag blev väldigt orolig när jag blev trött. För då kände jag liksom att det här var jag inte van vid och det här är nog farligt. Så då ska jag sakta ner. Men då var det någon som sa till mig att men om du vill sätta personbästa på 10 kilometer, då måste du springa och fortsätta springa när det känns obehagligt. Och det kommer jag ihåg att det var en väldigt svår barriär att komma över. Men som du säger, med erfarenhet och med tid så flyttar man ju hela tiden fram sina gränser och förstår att det här är inte farligt. Så att det är ju att
man, lärande. Ja. Ja, man lär sig hela tiden. Allt man gör är ju lärande. Det är därför vi har en hjärna. Det är för att vi ska lära oss och bli bättre i framtiden så att vi överlever.
Johan, jag tänker att vi håller oss kvar under träning. Och det pratas ju väldigt mycket om det här med 80-20, att 80% av träningen ska vara lugn och 20% ska vara tuff. Yeah. Men det här undrar jag, kan det här verkligen, är det generellt det här eller är det någonting som alla kan använda sig av?
Ja, det tror jag. Det är liksom en bra regel där med 80-20. Det gäller ju inte bara inom träning, det är i nästan alla sammanhang. Det är en sån där regel som finns, när man väl har upptäckt den så ser man den överallt ungefär som gyllene snittet. Så att det, och det är ju det där vi var inne på med flow. Man behöver den där utmaningen ibland. Och det gäller inte bara löpning då. Att man behöver känna att man behöver ligga där i gränslandet av sin kompetens. Och det är, i löpningssammanhang då, det är ju de tuffa träningarna. Och det är ganska bra att hålla det på 20%. Och så de här lite lugnare passen som är huvuddelen då. Och det är mer komfortzonen då. Att man, det är lite en annan typ av anpassning som sker i cellerna där. Så att man behöver båda delarna. För när man kör kort och intensivt, då är det en typ av biokemisk reaktion som sker som i slutändan påverkar mitokondrierna. Då. Och så när man kör långt och långsamt, då är det en annan typ av biokemisk väg som också påverkar mitokondrierna. Så att det är alltid där det slutar. Men man behöver båda vägarna för att utvecklas på ett bra sätt, tror jag. Och det gäller även om man är helt ny som löpare, men då ska man ju börja med att gå, promenera och sen lägger man in kanske en dag i veckan en lite tuffare, raskare promenadtempo då, kanske 4 eller ja, som man känner då, några minuter. 2 minuter, så går man lite raskare och så tar man det lugnt och så går man raskare. För då har man det, liksom, det är ju ansträngningsnivån, det ligger ju lika som hos en löpare. Och så går man på så, och till slut så börjar man ju springa, för när man går fortare än 7 kilometer ungefär, då är det mer ekonomiskt att springa, så det blir ganska naturlig övergång för de flesta att de börjar springa då. Och att det där blir naturligt att med. Jag tror inte att man ska följa någon plan egentligen, utan det kan vara bra att någon som ger lite återkoppling, men det är bättre liksom att bara låta det ske naturligt, tror jag.
Det pratas ju mycket om det här med puls, lågpulsträning. Jag har fått förklarat för mig att det är någon maffeton.
Ja, precis.
Vad går det ut på då? Det är att man aldrig kör tufft utan bara lugnt.
Ja.
Och funkar det?
Ja, han har ju haft stora framgångar med sina adepter, så att det verkar ju funka. Men jag tror han kör, även i hans program kör man någon typ av intervaller, men man får inte få upp pulsen, så han kör snabba intervaller utför backe till exempel, och då liksom, då får man ändå upp det här neuromuskulära att lyfta benen snabbt och så, så att, men pulsen ska inte upp. Men ändå, de ska ju ligga och utmana sig, man ska ju bli bättre och bättre på samma puls, så det är viktigt fortfarande att se till att man ligger där i sin gräns mellan kompetens och, så att det måste man även om man kör med för ton. Men jag tror på dem att man ska ha de där tuffa passen också.
Men vad är det som händer i kroppen när man kör lugnt? Och varför liksom, är det så viktigt att man håller på mest med det?
Ja, dels så är det ju, ja, det finns flera, det kan bli krångligt när jag säger lite enkelt.
Det
är ju,
du får öva på att uttrycka det enkelt.
Bra övningstillfälle där. Ja, springer man länge, då är det ju, då producerar, då blir det hela tiden ett litet kalciumflöde i cellerna, och det driver en enzym då som jobbar väldigt länge och påverkar den här mitokondrieproduktionen. Och så springer man länge, det är en väg då, så springer man länge så påverkas också det att man får lite energi. Det påverkar en annan biokemisk väg då, som också påverkar den här mitokondrieproduktionen. Så att, för att det vill öka, kroppen vill öka produktionen av energi i framtiden, så att mitokondrierna är viktiga. Så det händer när man springer länge. Men dessutom, de här mitokondrierna verkar också bli effektivare. Det var en ny studie som är gjord av Philip Larsen och Lockhart och gänget på GIO. Att de upptäckte att mitokondrierna blev effektivare när man körde väldigt, väldigt långsamt. Jag tror det var på en ansträngningsnivå på 10-12 kanske på Borgskalan. Alltså väldigt, väldigt lugnt. Och förmodligen är det där liksom människans, det är vårt optimala läge, det är där vi ska låg när vi jagade djur på savannen. Där kan man springa eller gå i timmar efter timme. Och ligger man där på den nivån, då blir liksom cellerna väldigt effektiva på att hantera den mat som kommer in och gör energi av det. Springer man fortare, då hoppar mitokondrierna över några steg för att snabbt skapa energi, och det är inte alls lika effektivt. Det blir som en sämre. Man får mer gas, men det liksom blir inte lika effektivt.
Men man ska fortfarande springa 20% tufft, har jag förstått. Varför ska man göra det?
Ja, då får man en liten annan biokemisk väg där då, som också i slutändan ger fler mitokondrier. De verkar ligga på intervaller runt 30 sekunder och 2-4 minuter. Då byter man lite energisystem som leder till den här energibristen som stimulerar mitokondrieproduktion, så att man ska få mer energi i framtiden. Så det är värdefullt. Och så är det den där utmaningen också, att man liksom utmanar sig själv och testar sina gränser och blir tryggare och bygger ut sin komfortzon. Det är en lite psykologisk komponent också.
Då undrar jag, hur mycket är viktigt för vårt huvud och hur mycket är viktigt för liksom, kroppen?
Ja, det var en svår fråga.
Nej, men ska jag förklara vad jag menar? Jag menar så här att jag själv till exempel har under många år kört väldigt mycket hårt, och så har jag märkt att så här, min kropp är ju egentligen inte optimal för långdistanslöpning, utan jag är ju definitivt mer en sprintperson. Jag tycker ju om att spurta. Ja. Och då märker jag att det jag mår väldigt bra av, det jag märker att det händer saker, det är när jag polariserar träningen väldigt, väldigt mycket. Så att jag nästan ligger på nästan gångtempo när jag kör mina lugna pass. Men däremot så kan jag avsluta passen med väldigt snabba sprinter. Och sen så... Men jag vet ju fortfarande hur det är att anstränga sig. För det har jag gjort förut. Så jag undrar bara, så här, är det nödvändigt för kroppen att hålla på med de här långa intervallerna? Eller liksom mest för huvudet? Det var egentligen så jag menade.
Ja, jag skulle tro att det är väl lika viktigt för både kropp och hjärna. Så att de sitter ihop i dig liksom. Så att det är viktigt. I slutändan är det du som avgör om du ska sluta springa eller inte. Det är varken kroppen eller hjärnan, utan det är du som gör den värderingen.
Mm. Norska intervaller pratades ju om väldigt mycket förut. Alla skulle springa det. Vad säger man idag? Är det fortfarande bra? Vad är det om vi börjar där?
Ja, det är en typ av intervaller där man springer 4 minuter, typ 90%. Och 4 gånger med 3 minuters joggvila emellan. Och man såg i en studie 2007 från Trondheim där att det var väldigt effektivt. Och de låg till grund för de här norska framgångarna. Björgen körde ju mycket som norska. Det är väl därför de heter norska intervaller. Så de körde ju mycket sånt. Och sen kom också en stor metastudie av flera typer av intervaller. Då såg man just att längden, bästa längden låg mellan 3 och 5 minuter och 30 sekunder. Och det är där man byter energisystem. Så att det passar in väldigt bra i den teorin då. Men sen är det svårt att säga vad som är bäst. Det beror ju alltid på vad man vill uppnå. Och jag tror poängen med intervaller är att man kan variera dem så mycket. Det finns otroligt mycket typer av intervaller man kan springa åt. Det gör det roligt att springa när man kan liksom hitta olika sätt att variera sig på.
Men så folk förstår, hur tufft ska man springa på de här norska intervallerna för att de ska ge den effekten man vill ha?
Ja, det ska vara mycket hårt. Du ska ändå kunna orka liksom, teoretiskt en till. Du ska inte ta ut det helt. Och det gör väl många. Och därför är det ganska bra att jogga mellan. Står man ståvila, då, liksom, då kanske man ligger ner istället. Men måste man jogga, då kan man ju inte springa så jättefort. Ge allt på intervallen, utan man ska försöka. Det är ganska bra kontroll av intervallerna, att man joggar lite grann emellan. För orkar man inte jogga, då kör man för hårt. Jag tror man ska spara det riktigt hårda till tävling, för sliter väldigt mycket. Mm. Och det är även psykologiskt, där man också sett att tuffa intervaller kan vara kan skapa ett motstånd, att du inte vill köra nästa gång, för du har ju ett minne. Även om du förtränger det, så minns du ändå att det var väldigt tufft förra gången. Men om du däremot minns att du har ett svagt minne och att du hade kunnat orka en till, då är det inte lika svårt att köra en till intervallpass nästa vecka. Så det finns den där psykologiska också, att du ska inte ta ut det max, för det skapar lite ångest då.
Jaha, det var intressant. Ja, så känner man att man alltid har lite ångest, så då kanske man är lite fel ute, då kanske man springer för hårt helt enkelt.
Ja, det kan vara det, men samtidigt så är ju liksom, det är ju alltid när man ska komma in i det här flow, när man är på gränsen till sin utmaning, då är det liksom naturligt att man är lite orolig och rädd. Annars är man ju inte på väg att utmana sig själv. Så att det är liksom en gränsdragning där. Det är inte självklart. Men däremot att jag tror inte man ska ta i som man kräks på träning, det känns ju inte vettigt. Det ger liksom inget extra förutom ångest nästa gång man ska springa, omedvetet eller medvetet. Däremot är jag elitidrottare, vet du, de är ju lite en annan art, så att de har inte samma ångest. För de vet att värdet för dem är så stort, så att de sätter sig över sånt.
Ja, de har ju då oftast mycket mindre annat i livet förutom träningen. Så att då är det ju också enklare att fokusera om man inte behöver tänka på något jobbmöte eller vad det nu är som man kanske har om man inte är elit. Så att, men vi fokuserar på motionärer i den här podden då. Och jag tänker också då, men om man tycker att till exempel norska intervaller känns som en ganska lockande, ett lockande upplägg. Mm. Hur ofta ska man köra det då för att inte bränna fullständigt slut på sig själv? Kan man köra varje vecka till exempel? Eller måste man dela upp det i faser liksom, så att man kanske kör under en period och sen...
Det borde gå att köra. Om man inte vill variera sig då, som jag tycker är lite roligt, då, så kan man, om man kör 80-20, då blir det ett intervallpass i veckan då, med norska intervaller.
Ja.
Om man kör, då tränar man ganska mycket, då, fyra. Kör man tre pass i veckan, då är det kanske bättre att... Ja, då skulle man kunna köra intervaller. Eller också göra som du, att lägga in lite fartökningar i ett vanligt pass för att få den här farten. Men en gång i veckan tror jag är inga problem. Och så lägger man till en vilodag eller återhämtningsdag då, dagen efter. Så att, för det är ett ganska tufft pass att köra intervaller.
Så att om man springer 3 dagar i veckan så kommer man väldigt långt bara genom att lägga in lite spurter efter sina pass?
Ja, att man precis har lite fartökningar i 5 stycken då, där man liksom kör lite hårdare. Mm. Springer för full fart. Det är lite roligt också. Mm.
Ja, det är kul med variation, det är sant.
Ja, ja.
Alla tycker i och för sig inte det. Jag har ju pratat med många elitlöpare som inte tycker att variation är så kul. Man vill gärna hålla sig till en grej.
Ja, en del gillar ju planer och en del vill variera sig lite mer. Så att men jag tror att för utveckling måste man ju variera sig. Så att om man ska utvecklas så måste man ha lite variation och lite kaos. Annars... Det känns inte lika kreativt med en plan, men det är lite, folk är lite olika. Jag tycker det är viktigt att se till, alltså, återblicken är viktigare än en plan. Liksom, det gäller jobbet också, att man ser tillbaka på vad man har gjort och så sen formar man liksom, vad man ska göra i framtiden utifrån det istället för att titta framåt. Då.
Ja.
Planen misslyckas ju alltid. Så att, det är bättre att se tillbaka.
Om vi tar den här då. Du måste springa långpass för att lyckas med ett maraton. Vad säger du där? Måste man det?
Ja, det tror jag. Det är nog bra med ett långpass i veckan. Sen är det lite olika för olika personer då.
Men har du sett någon forskning på det här som säger att man kanske kan göra något annat?
Nej, det kanske jag inte har sett. Men allt över 30 minuter aktiverar ju liksom den här långlöpsanpassningarna. Så att det, kanske, alltså det beror helt och hållet på vad man menar med ett långpass. Det, för mig är det 90 minuter. Då. Mm. Då springer jag före frukost. Så att jag,
Varför gör du det?
Ja, det är för att då aktiverar den här energibristen som aktiverar en biokemisk väg som ökar antalet mitokondrier. Men de studier som gjorts, de är bara gjort på män, så det är ingenting som man kan rekommendera generellt.
Nej. Nej, det där är lite klurigt ju, för det gäller väl att man är väldigt noga med energiintaget kvällen före till exempel för att det ska, ja, för att inte återhämtningen ska bli alldeles för lång sen.
Ja, det...
Och det gäller väl, ligger väldigt lugnt också i tempo då, för att inte...
Mm, ja, väldigt, ja, precis. Det är ju väldigt lugna långpass. Mm. Och så springer jag i skogen och berg så att det blir mycket gång också. Men någon gång, det gjorde jag inför den här första ultrasprang ett riktigt långt, alltså 3-4 timmars pass. Men det var enbart för att få självförtroende och mental styrka. Det hade ju egentligen, det finns ju liksom egentligen ingen poäng att springa längre än 90 minuter för de här anpassningarna kom ju redan där. Men mentalt så kändes det jättebra.
Mm. Så. Det här med att löpning håller den ung, den gillar jag. Det har vi nästan bommat nu. När folk har kollat på sig själva på Zoom-möten så vill man ju plastikoperera sig mer än någonsin, nu har jag hört. Men då kanske det är så enkelt så att man bara kan ge sig ut och springa.
Ja, det verkar vara effektivaste vägen till evig ungdom.
Berätta, hur går det till?
Det finns flera vägar. Det kanske intressantaste, den kan kopplas till laktatproduktionen där när man springer och skapar laktat och bildas ett ämne som sätter igång en biokemisk kedja som aktiverar något som kallas för sirtuiner. Och de är väldigt viktiga för att hålla DNA, alltså det som skapar våra celler friska och hälsosamma. Så att det verkar vara väldigt intressant. Det är mycket forskning på det just nu med sirtuinerna.
Men hur ser man då? Alltså kan man märka att huden blir fastare eller att man inte blir lika stel på morgonen? Eller är det några, vad finns det för liksom tydliga effekter man kan se av det här?
Ja, man kan ju se att det är mindre åldrande helt enkelt. Alltså, många sjukdomar det är en följd av åldrande och cancer och Alzheimer. Allt sånt kommer ju med åren, det är den viktigaste faktorn. Och allt sånt minskar med träning har man sett. Risker för Alzheimer och cancer och olika cancersorter. Men även sådana där grejer som du var inne på tror du också de minska. För de här sirtuinerna, de håller liksom, de ser till att, vad ska man säga, att cellerna bibehåller sin identitet så att en levercell är 100% levercell och inte blir 1% hudcell eller 1% hjärtcell. De ser till liksom att de hela tiden behåller den där identiteten, för med åren så brukar celler tappa sin unika identitet. Allt DNA i alla celler är exakt lika, så därför måste det till väldigt mycket arbete för att skapa de här levercellerna, muskelcellerna. Alltså alla måste ha sin identitet och det är en väldigt komplex grej som blir mer och mer svår ju äldre man blir. Så att när man är 80 år kanske en levercell är 10% hudcell och så vidare.
Men nu ser jag saker framför mig här. Det är som ett hjärta långsamt förvandlas till en lever.
Ja, precis. det är de här sirtuinerna är väldigt viktiga i den processen, så det är väldigt intressant att de då ökar framförallt genom löpning.
Men jag tänker om man är intresserad av huden kanske då i ansiktet till exempel, för att man liksom ser sig själv väldigt mycket i spegeln och sådär. Jag har ju hört något begrepp som heter runner's face, att ju mer man springer desto mer hänger ansiktet.
Ja, det är lätt.
Det har inte du hört.
Nej, ja, kanske man stöter ju på liksom och så.
Men inte det mesta i forskning
hänga,
i alla fall.
Hänga med åldern, så att jag vet inte om det är löpningen som gör det. Det hänger mer om man bara ligger i soffa.
Ja. Ja. Men då undrar man ju så här, för att uppnå den här föryngringen på cellnivå, vad pratar vi för träningsmängd och intensitet?
Ja, det är inte så jättemycket, det verkar vara 2-3 timmar i veckan, och då är det både, alltså både de här, återigen, de här korta intensiva passen som skapar laktat och de här långa passen som har en liten annan väg som men leder till samma effekt. Så att både lugnt och hårt igen, blanda, så får man kanske lite mer.
Och inte för tufft då? Jag tänker elitträning är inte någonting som, då kanske hjärtat blir en lever till slut.
Nej, det verkar vara, nej, precis, det verkar inte lika. Det har man sett kopplingar, det kanske inte alltid är så bra.
Nej.
Det är mer för att prestera. Hälsa och prestation är lite olika, men i stora hela så borde ju en hälsosam kropp prestera bättre. Det är liksom, då fungerar den ju bra och då presterar den bättre. Men sen kan man gå över gränsen. Men man har ju sett på skidåkare till exempel att de åker ju skidor när de är 85-90 och jättebra hälsa. Så att det måste inte vara så.
Jo, Johan, jag vet att du nämnde när vi pratade här innan om det här med att vara målfokuserad och att det kanske inte alltid är jättebra.
Nej, precis. Jag märkte det när jag började springa att en del var väldigt fokuserade på att uppnå ett specifikt mål, och det var jag också, jag skulle springa den här ultran.
Men var det en tid du skulle springa också på, eller var det bara att genomföra?
Nej, jag skulle bara klara av det. Ja. Men jag märkte många som hade de där målen och tappade lite lusten efter de hade kommit dit de ville, eller också, och så var de väldigt frustrerade också om det var dåligt väder eller om, när de skulle springa sin tävling, om det var mycket dåliga förhållanden, liksom såg sura ut och tyckte allting var skit. Men de som var mer inriktade på liksom, hade mera en processsyn, att de var, befann sig på liksom en utvecklingsväg, de såg det bara som en utmaning och liksom och kände att de kunde, det var en chans att bli bättre, och de gick i mål med ett leende, när jag klarat det här, nu är det nästa. Så det kan vara ett problem, tror jag, med mål och att fokusera för mycket på mål. Och dessutom ska man komma ihåg att människan är gjord att sträva, och det här dopaminet som hela tiden vill att vi ska söka lite utmaningar och få den här lilla kicken från dopamin då. Och när man nått målet då, det slutar ju inte, man blir inte lycklig för att man uppnår ett mål, det är liksom väldigt falsk bild, utan vi måste hela tiden, det är bättre att fokusera på den här vägen då.
Ja, det är ju faktiskt väldigt bra du säger där, just att man ska, alltså inte vara, för när man har uppnått vissa saker så märker man ju själv, det handlar inte bara om träning, det handlar ju om mycket annat, då har man ju oftast infinner sig en ganska stor tomhet.
Ja, det finns väl något sånt postmaratonsyndrom eller något sånt där.
Mm.
Ja, men det är väldigt viktigt, men det är ändå viktigt att ha någon typ av mål, att man liksom funderar igenom vad är det man vill, och liksom ha på någon fluffig nivå, så ser sig själv, där vill jag vara, och så sen här är jag nu. Men då ska man inte, sen ska man släppa det där målet, tror jag då. För mellan vad du är nu och dit du vill, det är ju massa hinder, och istället för att fokusera på de där hindren och bryta ner dem till väldigt konkreta uppgifter. För annars är det risk att du fastnar i drömmar då. Att du liksom drömmer om det där målet, men det blir bara större och större. Du kommer aldrig att komma dit, du kommer aldrig att ta tag i någonting. Nej. Då har man sett, ju mer du drömmer om någonting, om du träffar den perfekta personen eller de är i den där tävlingen, ju mer du drömmer om någonting, desto mindre sannolikhet är att du uppnår det där. För att det tar väldigt mycket energi att drömma. Liksom hjärnan tror redan att du är där, och då får du inte tillräckligt med energi för att ta itu med det där. Och då är det bättre att bryta ner. Här är jag nu, din dröm, och säger din dröm att springa ett maraton. Då liksom, det är en massa hinder på vägen dit. Du kanske har ett jobb som liksom inte hinner träna. Men då får du ta alla de där hindren, skriva ner dem och bryta ner dem till konkreta uppgifter. Så börjar du jobba med de där konkreta uppgifterna. Och då, när du jobbar och liksom kämpar, då kommer man se att motivationen ökar.
Mm.
Och då kommer att öka sannolikheten att du kommer dit du vill då. Det är mycket bättre än att hålla på och drömma. Så då kommer man ingenstans. Man måste liksom jobba med hindren och väldigt konkret. Och ha gärna skriva ner dem och ha dem på en sån här tavla. Liksom det pågående, redo, pågående, klart. Och jobba på.
Jag hörde också någonstans att en vinnare, det handlar liksom hur man hanterar motgångar. Det är där man ser skillnaden mellan en vinnare och en förlorare.
Mm.
Det handlar inte om, alltså när allt går bra, då går det ju bra, för då är det ju lätt liksom. Men just där, hur man, vad man tar lärdom av.
Det är ju jättevärdefull återkoppling att när det går dåligt, det är liksom, då är en jättestor chans att lära sig någonting, det är jätteviktigt.
Det är inte alla som ser det så riktigt, man fokuserar på misslyckandet bara.
Ja, man är så fokuserad på målet att man inte ser det i ett större sammanhang. Nej. som är att man ska bli bättre. Det är det som är viktigt, att man är på den vägen. Att, för de där målen, de liksom, efter något år är det bortglömt. Så att det är mycket viktigare att fokusera på vägen. Att hela tiden se till att man blir lite bättre vecka för vecka. Och att se varje misstag eller när det går fel eller problem. Det är liksom en chans att utvecklas. Det är så otroligt viktigt. Att, det ser man ju på entreprenörer som Elon Musk, kanske skjuter upp raketer. Och liksom, han tycker att varje misslyckande är en framgång. Ja. Då lär man sig jättemycket och det har gått bra för honom. Så att, ja.
Ja. Mm. Våga misslyckas är väl nästan det läskigaste som finns.
Ja, precis. Ja. För att det är liksom, det är så konstigt, det är liksom kopplat till något moraliskt, att om man har misslyckats då är man en dålig människa. Det är liksom kopplat till synd på något vis, att man är dålig. Det är väldigt konstigt egentligen. Men det är väldigt, om man börjar med något nytt, då vet man ingenting. Man kan ju egentligen bara misslyckas. Om man börjar ett nytt jobb, alltså, man kan ju ingenting. Då misslyckas man ju. Man måste ju liksom lära sig hela tiden.
Ja, det är jätteintressant det. Sen finns det väl också även forskning som visar att man tycker, alltså folk som vågar misslyckas lite grann tycker man mer om än folk som är helt perfekta.
Ja, och precis. Och de som är helt perfekta, de är ofta... att de genomskådar man. Det är ju så dumt nu med sociala medier, att alla är så perfekta. Så att, och det driver nog väldigt mycket dåliga tankar. Ja. Det är ju det med dopamin. Alltså man når aldrig liksom det där målet. Det är hela tiden en strävan om man ska försöka befinna sig där på vägen och liksom acceptera ganska mycket, tror jag. Mm.
Vi går vidare och ett högaktuellt ämne just nu är ju psykisk ohälsa. Och det här brukar många icke-löpare i min närhet kalla för löparpropaganda. När det dyker upp såna här nyheter som att löpning skyddar mot depression.
Ja, då är det gör det faktiskt.
Är det så? Ja. Det är inte bara löparpropaganda?
Nej, jag pratade nyss med en professor där, Jörg Roas, som på Karolinska, som forskar på det där.
Ja.
Det var väldigt intressant, för han har... kommer fram till att när man springer... Ja, vi kan börja med att vi äter ju... När vi äter mat, då finns det något som heter tryptofan i maten. Och det omvandlas till serotonin i hjärnan. Som ett mår bra ämne.
Finns det inte väldigt mycket tryptofan i bananer?
Det kanske det gör. Kalkon vet jag.
Ja, mm. Ja, i alla fall.
Så även till och sin nästa steg så blir det melatonin som är väldigt, väldigt viktigt för dygnsrytmen. Men om man är stressad och mycket inflammation i kroppen, Då tar den där tryptofankedjan till serotonin en annan väg och går till något som heter, lite svåruttalat, som heter kynurenin. Och det är toxiskt, det är giftigt. Och det dessutom kan det ta sig in i hjärnan då, där det skapar lite kaos i kommunikationen mellan olika hjärnceller, och det är väldigt stark koppling då till depression och även till olika hjärnsjukdomar. Så, men då har visat då att om man tränar, springer då, inte styrketräning utan löpning, och bygger upp den här mitokondriefunktionen, då skapas ett ämne som ett enzym som bryter ner den där kynurinet till ett ofarligt ämne som inte kan tas in i hjärnan. Så löpning skapar, liksom skyddar bokstavligen hjärnan mot det här hjärngiftet. Så det är väldigt intressant.
Men jag undrar, alltså, det behöver inte vara löpning specifikt, det kan även vara cykling eller paddling.
Ja, konditionsträning. Ja. Ja. Det finns en kondition, allt det där konditionsgen som heter PGC1-alfa.
Okay.
Det är svårt kanske, men allting liksom, den verkar vara central, och den skapas bara i muskler när man tränar uthållighet. Inte styrka, men det är svårt att veta eftersom det är svårt att få möss och lyfta vikter.
Jo, jag hade en reflektion när det gäller styrketräning, för att jag tränar ju bland annat ett pass där jag, där man håller på med, ja, många skulle kanske inte ens kalla det för styrketräning, det är ingen maxbelastning jag ligger på, utan det är ju mer en uthållighetsbaserad styrketräning. Då hade jag faktiskt på mig pulsband och märkte att jag kom upp i nästan samma puls som på mina lugna löppass på det här passet.
Ja.
Och då kände jag så här, men allt man säger att styrketräning inte är något bra, det kanske handlar om vilken puls man ligger på när man styrketränar.
Alltså, styrketräning är visst bra. Man har till och med sett att det var en studie för säkert 10 år sedan, att man såg att blandad träning, alltså både styrketräning och konditionsträning, ökade där PGC1-alfa ännu mer än enbart konditionsträning. Så att,
Varför det?
Ja, den stimulerar på något sätt på lite olika vägar. Jag minns inte exakta detaljerna, det kanske blir lite för komplicerat. Men man ska bara se till att inte muskelmassan då öka för mycket. Så att, för då blir man ju långsammare då, man vill bli snabb. Men annars så är båda delarna liksom. Det är liksom, och man kan träna, man kan springa på förmiddagen om man är vältränad då. Så tränar lite styrka på strax före middagen, för då man äter ofta mycket protein till middagen och det behövs då för att aktivera de här vägarna för muskeltillväxt.
Jag skulle vilja säga att det är lite skillnad på kvinnor och män där också, och jag tänker många kvinnor som lyssnar på det här kanske blir lite äldre. Vi tappar ju muskelmassa när vi blir äldre, och speciellt när man närmar sig klimakteriet är det ju ännu viktigare att ha bra muskelmassa, så man ska absolut inte vara rädd för att träna styrketräning. Jag skulle till och med vilja sträcka mig så långt som att påstå att man kan nästan inte träna för mycket styrketräning som kvinna, inte som man heller, men män har ju en högre andel muskler från början än kvinnor. Så jag vet, det är jättemånga som är livrädda för det här att träna styrka, för man tror att man kommer att bli Arnold Schwarzenegger.
Ja, precis. Men då kan man ju inte... Det ser man ju, de här riktiga biffarna. De rör sig inte riktigt bra, tycker jag.
Men de har ju kanske inte heller kommit dit på helt laglig väg alltid. Om man ser ut som en riktig sån här Michelin-gubbe.
Nej, jag tror inte. Knappast inte de här tyngre. Kanske de är lättare i viktklasserna, men inte de här tyngre. Det verkar osannolikt. Nej. Och det ser ju inte riktigt... Alltså, hur länge ska de leva på savannen? Alltså, kroppen är gjord för uthålligheten, inte alls gjord för att bygga muskler. Nej. Det finns många fler vägar för att skapa uthållighet än för att bygga muskler. Det finns egentligen bara en väg för att bygga muskler, och den i sin tur kontrolleras av de här uthållighetsvägarna. Så att vi är gjorda för att springa, inte för att... Men det är jätteviktigt att träna. Det är jättebra kommentar där, att träna styrka.
Ja, ja, men en mix är det bästa då, kan vi slå fast.
Ja, precis. Ja. Ja. Jag tränar två gånger i veckan. Ja. Styrka tycker jag passar bra.
Vi går vidare, och en sak som jag tycker är väldigt intressant, det är ju det här med knän, att man ska inte träna löpning om man har problem med knäna. Jag vet inte hur många gånger jag har hört folk säga så här, men jag kan inte träna löpning för mina knän är paj.
Ja, precis. Det var en sån där sak också när man börjar springa. Alla, du kommer förstöra knäna.
Ja, exakt.
Men nu tror jag de har mer runt i knäna. Men det är självklart att det är bra det här brosk och senor, de har ju ingen blodförsörjning, och enda sättet för dem att få näring, alltså en muskel får ju suga upp alla proteiner direkt, eller aminosyror direkt. Men för brosk och senor så måste det gå via ledvätskan, och den kan ju bara sättas igång med rörelse, så att det är jätteviktigt att röra sig. Mm. Och man har ju sett då att människor som springer, de får ju mycket, har ju mindre knäproblem än som inte springer. De som har problem, det är ofta sådana som har sysslat med någon idrott som handboll eller fotboll och sånt och fått skador, och det är liksom, det får man leva med resten av livet då, som det ser ut nu.
Ja, artros är ju någonting som många säger, att jag kan inte springa för jag har artros i knäna.
Men det har jag sett exempel på att det kan man göra.
Ja, vi hade en fysioterapeut här för något år sedan, Malin Evelöv och jag, i vår podd, och då så sa han så här att artros är ju handlar egentligen mycket om att lägga om sitt rörelsemönster. För att då kan man ofta springa ändå. Det handlar bara om att liksom röra sig rätt, helt enkelt. Man kanske inte kan komma upp i samma mängder som man har gjort förut, men man kan fortfarande springa, och det tycker jag var ganska...
Ja, jättebra.
Viktig information.
Ja. Ja, det är så viktigt att röra sig, så att det är jättebra. Det borde ju spridas ut, ja, så att det är jätteviktigt. Men ja, precis. Hopprep är också en ganska bra grej för knäna, så förebyggande. För när man springer, egentligen, det är ju att du hoppar från ett... Vi människor är väldigt konstiga konstruktioner. Vi hoppar från ett... Alltså man tittar på fyrfota, gjorde en liten ekorre snabbare än en människa. Men vi hoppar från ett ben till ett annat liksom hela tiden, 10 000 gånger på när man springer en mil ungefär. Men så att det är väldigt bra för att liksom bygga upp den här brosket och senorna och sånt där. Då kan man hoppa lite hopprep innan man springer. Okay. Och det räcker med 40 hopp, så har man fått en väldigt bra anpassning i den här bindväven då. För den reagerar egentligen bara på förändring. Så att den, efter 40 hopp så liksom börjar det plana ut. Och springer man, om du springer en mil, så liksom, då har det liksom planat ut för länge sedan. Mm-hmm. Så det är väldigt bra att bygga upp den där. Då har man sett att man ökar tillväxten av nytt kollagen.
Okay.
Man hopprep och äter gelatin och vitamin C innan då, för som är byggstenarna.
Bara kollagenet i benen?
Ja, precis.
Okej, okay. Inte ansiktet. Jag tänkte återigen på den här föryngrings... Det pratas så mycket om kollagen, att man ska dricka.
Jaha, Det tror jag blivit populärt än. Det måste jag kolla upp.
Eller hur?
Jag tänkte, om man ja. Använder med ansiktet, då borde man ju bli rynkigare. För att Botox, det tar ju bort muskler. Men ja, kanske man får kolla.
Ja, men du får gärna kolla det här. För det snackas ju mycket om att man dricker. Alltså, det är ju så populärt nu att man ska ta kapslar eller dricka kollagen. Och sen råder det ju väldigt delade meningar om det där. För att kollagenet bryts ju ner. Och då frågar frågan, byggs det upp igen då? Eller hur funkar det? Det där får du gärna ta reda på.
Jag tror det är bättre att äta... Ja, gelatin innehåller ju allting som bindväven behöver. Äta något finns ju i alltså vanlig mat. Och,
i animalisk mat?
Ja, så, precis. Och så ska du ha lite vitamin C då, för det krävs att sätta igång det här bygget. Men man får inte äta, som konditionsidrottare måste man komma ihåg att vitamin C, det blandas i de här kemiska vägarna jag pratade om tidigare. Och förstör en del anpassningar till konditionsträning. Så man får inte äta för mycket sånt.
Är det för antioxidant egenskaperna?
Ja, för det är en oxidativa processer som leder till de anpassningar. Så äter man antioxidanter så liksom motverkar det. Så att man får inte, man ska hålla sig inom ett glas apelsinjuice motsvarande.
Nej, det går ju inte, vet Johan. För nu har vi ju börjat juiceladda här. Har du inte hört talas om den senaste trenden?
Nej,
jag intervjuade Sofia Sundberg för ett tag sedan. En idrottsnutritionist i Sundsvall. Ja. Och hon berättade ju att hon, ja, men hon märkte att hennes adepter låg väldigt lågt på i kolhydratintag.
Yeah.
Och så bad hon, sa hon till dem att ja, men drick 5 deciliter juice ett par timmar före ditt tuffa pass.
Yeah.
Och sen så märkte hon att ja, men alla kom tillbaka och sa att jag hade mycket mer ork, jag kunde springa mycket snabbare, jag satte personbästa. Och sen så har vi ju fått tillsammans säkert hundratals DM och mail om det här, att folk har satt personbästa. Så att det kanske tar ut den här oxidativa egenskaperna hos C-vitaminet.
Ja, man ska vara lite försiktig, för inte överdosera alltså, antioxidanter efter i samband med träning. Det tror jag inte. Alltså det biokemiska. Men det kanske finns andra effekter som tar ut det där. Man har sett i alla fall att det minskar effekten. Men jag vet inte vilka mängder det var. Det var ju liksom väldigt stort. Och det kanske var tillskott också. Det kanske inte var juice.
Nej.
lite brasklapp här.
Just det, för när man tar tillskott så blir det ju väldigt koncentrerat.
Ja, vi är inte gjorda för, vi är gjorda för att äta en apelsin eller så. Inte.
Nej.
Tillskott.
Jo, Johan, jag är nyfiken på det här med periodisk fasta som jag har förstått att du kör och hur du får ihop det med din löpträning. Är det någon forskning du baserar dig på?
Ja, jo, precis som alltid. Forskning. Jag är ingen anhängare av dieter. Jag tycker inte att det är någon bra idé att hålla på med dieter, utan man ska hålla, inte göra förhållande till mat så komplicerat. Men och periodiskt fasta är egentligen att jag har ett ätfönster på 12 timmar. Och det tror jag är väldigt naturligt. Och så att fasta 12 timmar. Så man delar upp dagen i ett och ett faste som fönster. Och det är egentligen enda handlar om det att jag avstår från kvällsmålet då. Och dels leder det att jag sover bättre, för tunntarmen behöver inte kämpa på med det här kvällsmålet. Och så ger det kroppen, och det är också den här kopplingen till åldrande, att det är kroppen till för städning och underhåll. Att det sätter igång en process som kallas för autofagi, där trasiga mitokondrier och trasiga proteiner och sånt där mals ner eller bryts ner då, och används som byggstenar till nya friska proteiner. Och det är en väldigt viktig process som fick Nobelpriset för några år sedan också. Mm. Man behöver. Så 12, jag tror 12 timmar, jag vill inte hålla det till 12, för det är lätt att det går till 14, 16, ja, det finns ingen gräns. Men 12 tror jag är hälsosamt och bra för de flesta.
Var det inte någon sån gammal sägning att man inte skulle äta efter klockan 6 eller vad det var? Det känns som en sån här 80-tals tips.
Det är så här, saker som har funnits, tror jag sa innan också, länge. Det brukar ofta finnas länge i framtiden också, så det fasta har ju funnits väldigt länge.
Ja. Men om man till exempel då stiger upp vid 7, säger vi, och så, om jag tar mig själv, jag brukar vakna då ungefär, och sen så kan inte jag äta frukost direkt för att jag känner att jag behöver komma igång lite grann. Så jag brukar göra lite rörlighetsövningar och liksom plocka ur diskmaskinen och passa på att stretcha samtidigt. Så här. Och sen ungefär efter en timme så kan jag äta frukost. Och sen så äter vi ju faktiskt middag någon gång vid 7, så att sen äter man ju inte mer. Så egentligen så är det ju ganska, det är inget konstigt. Alltså,
det är inget, konstigt.
Det är ingen svältkur det här.
Nej, det ska inte vara konstigt, särskilt inte om man har barn.
Så att folk förstår att det liksom inget...
Ja, nej. Precis. Och det att du har energi på morgonen, alltså man har det. Det är någon sån här gammal process också som för att vi ska överleva, att man liksom kommer igång på man har lite energi på morgonen så att man kan göra massa grejer innan man hinner hitta frukost. Så att det klarar man. Men det är 12-12 då, så att det är ingen överdriven periodisk fasta. Jag har kört 16-8, men jag tycker att det är viktigt det här med att liksom inte göra det för komplicerat och att inte släppa iväg det. Så 12-12 rekommenderar jag, men inte något mer. Mm. Och det är just för dels att man sover bättre, det känns, jag mår mycket bättre och kroppen gillar att det är regelbundet så att den kan förutsäga vad som händer. Och så är det en autofagin som är viktig för hälsa och livslängd.
Ja, men jätteintressant. Vi måste ju börja runda av här tyvärr. Otroligt intressant det här och vi kommer säkert att höras igen framöver, tror jag. Men den här frågan från Jens Sandahl tycker jag vi kanske kan avsluta med. Eller vad säger du, Johan, om vad säger forskningen egentligen? Vilka intervaller är bäst? Vi har varit inne på det lite grann. Men...
Jag tror jag var inne på det. Ja. Det var ju den där att den ligger där på 30 sekunder eller två. Men det handlar ju alltid om vilka, liksom, jag tycker alltid handlar om värderingar i grunden. Vad vill man?
Du menar vilken distans siktar man på, eller?
Ja, ja precis. Och vem är man och vad är syftet? Ja, det är mycket sådana grejer. Men runt 30 sekunder och runt 2-5 minuter. Men sen, då har jag inte förut så mycket att det kom en studie för några år sedan att riktigt långa intervaller var väldigt bra. Alltså 8-minuters intervaller. 4x8 minuter var bättre än 4x4 och bättre än 4x16.
Bättre hur?
Att ökade VO2max och tid utmattning. Så det var en ganska känd forskare som heter Saylor som ligger väl bakom det här polariserade paradigmet också. Så det var nog bra forskning. Men jag har inte följt upp det så mycket. Men man kan ju tänka sig att man springer 8 minuter 4 gånger. Då ligger alltså 32 minuter på ganska hög 90% kanske då. Jämfört med norska intervaller, då ligger du på halva tiden på lite högre då.
Ja, precis, vad det jag skulle fråga, vad är det för ansträngningsnivå på de här 8-minuters intervallerna? Det är ju ganska långt.
Ja, de blir ju lite lägre då. Mm. Det fanns med i studien där också, de låg ju lite lägre för man kan ju inte springa lika hårt då.
Vad betyder det då? Rent, kan man ge någon slags riktfart? Så är det liksom 10 kilometers eller någon
slags... Jag tror en låg max puls, det är 90% av maxpuls tror jag de kom upp i.
Okay.
Men det kan ju finnas någon mental komponent där också, att det är bra med långa. Men jag brukar köra lite långa ibland efter det där, så att jag tycker om att blanda. Jag tycker om backintervaller, jag tycker om norska intervaller. Fartlek tycker jag mest om av allt, för det är så fritt och roligt. Så 10-20-30 intervaller är ganska... Alltså när jag är låg motivation då brukar jag köra dem, för de är så enkla.
Och så, vilka brukar du köra när du är låg motivation?
10-20-30, för de är som... Då joggar man 30 sekunder, kör lite snabbare då, 20 normalt fart och så 10 typ allt, nästan allt vad man kan då.
Ja.
Upprepa 4-5 gånger och så tar man lite lugnt i någon minut och så kör man igen till kanske 2-3 gånger. Mm. Men de känns aldrig jobbiga av någon anledning, men ändå bra effekt.
Det här med att om man ska blanda olika intervalllängd i ett och samma pass. Många coacher jag har pratat med säger ju att det är liksom det bästa sättet för att anpassa sig till efter människans naturliga liksom rytm på savannen. Att vi aldrig höll ett och samma tempo, och det gör man ju inte under en tävling heller.
Nej.
Utan ofta så växlar man ju tempon. Och så vad säger forskningen där? Finns det någonting på hur man kan lägga upp ett pass på bästa sätt?
Ja, det tror jag. Att variera, det måste ju vara, det är liksom det som är grunden för utveckling, att man varierar sig, så att det låter vettigt.
Ja, men i samma pass menar jag?
Ja, det är liksom, jag har inte sett så mycket, jag har inte sett någon studie på det, jag vet, där man har varierat, men det låter ju, vi människor vill ju ha liksom enkla, tydliga, 4x4, men det liksom finns ju inget i naturen, tid är liksom en konstruktion på något sätt, så att...
Nej, det känns bara som människans sätt att skapa struktur så att vi ska förstå det, men det är kanske inte det som är det bästa. Vilket, nej.
Det är därför jag gillar fartlek, för då springer jag ganska fritt i någon skog och så brukar jag öka farten då upp för de kullarna där. Och de är ju alltid olika långa, så det kan variera mellan 20 sekunder och 3 minuter. Så att det gillar jag, det är roligt.
Du, rödbetsjuice har vi faktiskt inte tagit upp. Det sa jag ju faktiskt i intro att vi skulle prata om. Kan vi säga någonting kort om det? Eller går det att prata kort om rödbetsjuice?
Ja, det var ju roligt. För att det kom en studie precis där jag började blogga om rödbetsjuice. Jag skrev om det och började dricka det själv. Och folk tyckte att det var lite knäppt. Men studien visade att man orkade 16% längre om man hade druckit rödbetsjuice. Så jag blev känd lite som rödbetsjohan.
Ja, stämde det då? Eller vad kände du?
Jo, jag tyckte också att det stämde. Det var till löpsedel där i Aftonbladet också. Mm. Och det handlar igenom de här mitokondrierna. De blir effektivare, att de fungerar som bättre batterier, tror man. Men de har även hälsoeffekt av de här rödbetsjuicen, att vidga blodkärlen och sänker blodtrycket. Men det är egentligen inte heller rödbetsjuicen som är den verksamma substansen, utan det är ju nitraterna i rödbetsjuice, och det finns ju även i spenat och rucola och sånt. Så att det är allt som är bäst. Alla bästa grönsaker som inte barn gillar är bra. Alltså.
Det är tur att jag älskar rucola. Jag gillar inte rödbetor, men rucola funkar jättebra.
Ja, rödbetsjuice är fruktansvärt.
Är det inte gott?
Kanske man blandar det med någonting. Jag har sett något sånt recept. Men det är en ganska lång process också. Det tar ett par timmar. Den här rödbetsjuicen ska ner, eller nitraterna ska ner i magen, sen upp igen till munhålan och utsöndras i saliven. Och där finns det bakterier då som omvandlar till nitrit och sen till kväveoxid, som är den verksamma substansen som har massa effekter. Man känner inte till alla effekter då i cellerna sen. Så man ska undvika antibakteriellt när man dricker rödbetsjuice, och undvika att spotta, har man också sett. Spottet innehåller nitriterna.
Mm-hmm. Och inte borsta händerna heller?
Nej. Inte med antibakteriellt. Det finns väl munsköljmedel, vet jag. Det ska man vara försiktig med. De bakterierna vill man ju ska jobba på med sitt.
Hur mycket rucola ska man äta till pizzan till exempel för att det ska bli en kännbar effekt i träningen?
2 ton. Nej. Jag känns så fluffig, jag vet inte. Men det är det som är bra med rödbetsjuice, att man vet exakt. Men det finns tabeller, jag tror till och med jag skriver om det på min blogg, men jag har ju inte alltid huvudet.
Nej.
Men en portion, där har man också sett folk som äter mycket grönsaker, de har inte alls samma effekt av rödbetsjuice, för att de har redan så mycket kväveoxid.
Just det. Sen ska man väl se upp lite grann för oxalaterna också i det här gröna. Så man inte...
Ja, precis. Ja, det finns alla överdrifter.
Som kalkar ur skelettet?
Eller ja, vad? Jag brukar bara köra i tävling, så jag inte överdrift. Annars, men jag...
Du, rödbetsjohan, det har varit väldigt roligt att prata med dig. Det känns som att vi skulle kunna surra ett bra tag till här, men nu måste vi tyvärr runda av. Och om man vill följa dig så har du ju en blogg som jag pratat om, som heter Hjärnfysik. Stavas HJ.
Ja, det var en liten lek med hjärnan. Ja.
Och hur kan man följa dig på andra sätt?
Jag brukar lägga ut på Instagram sådana stories, för jag tycker det är ganska bra. Liksom, de försvinner efter 24 timmar. Så att jag behöver inte leva med dem hela livet ungefär.
Nej.
Alltså, ibland lägger jag ut på vanliga Instagram också, så det är enklast. Och det är mitt namn utan vokaler, tror jag.
Okej, okay. Ditt namn, Johan Renström utan vokaler.
Ja, precis.
Mm. Och då stavar du Renström utan H, alltså du stavar R-E-N, så att folk vet.
Ja, precis. Jag vet inte varför man ska ha ett H där.
Nej, det är väl dekorationen kanske.
Ja.
Sånt sysslar man inte med i Norrland.
Nej, jag känner inte till någon renar.
Nej. Nej. Men du, supertrevligt att prata med dig verkligen.
Ja, och,
vi får väl säkert anledning att höras framöver när det har kommit ny forskning. Det här är ju ett väldigt spännande område.
Ja.
Men spring snyggt och ha kul så länge.
Samma.
Hej då!
Hej då!
Och vi ska snart runda av Maratonpodden för den här gången. Men först så skulle jag vilja bjuda dig på ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic som jag är programledare för. Håll till godo.
Jag tyckte att det fanns en logik i att det vi äter, det vi stoppar i oss fler kilo om dagen, kan påverka kroppen. Det är bara logiskt. Det man stoppar i tarmen påverkar tarmen och påverkar resten av kroppen.
Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistic.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. 2014 fick Katarina Fornander diagnosen Graves sjukdom, en form av hypertyreos som innebär överfunktion av sköldkörteln.
Men hon vägrade nöja sig med enbart medicinering. Parallellt testade hon att själv läka kroppen genom att anpassa kosten. 2017 blev hon friskförklarad och förra året utkom hon med boken Efter Graves, din väg till läkning. Här berättar Katarina om livsstilen som ökar chanserna att bli friskförklarad och intervjuar flera experter inom området. Otroligt intressant som ni hör, och strax kommer du att få veta mer om hennes resa, för Katarina finns nämligen med oss här i studion idag. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket Petra, jättekul att vara här.
Ja, men du är så välkommen. Jag blir så nyfiken när jag, ja, men när jag gjorde lite research om dig här i förväg. Kan du bara kort presentera dig, liksom, vad jobbar du med till vardags?
Precis, jag har en magister i biomedicin från Karolinska institutet i botten. Och så har jag vidareutbildat mig inom journalistik. Ja. Och idag så skriver jag om medicin och hälsa. Och gärna om sånt som hjälper oss att ta tillbaka makten över vår egen hälsa.
Mm. Ja, men vad roligt med en journalist i studion. Då är vi två. Jätteroligt. Och då är man ju så här kroniskt nyfiken på allt.
Precis.
Och vägrar nöja sig med typ ett svar. Man vill gärna hitta alla svar.
Och prova själv också.
Exakt. Ja, men det är jättebra. Det är en väldigt, väldigt bra egenskap. Okej, men om vi då går tillbaka till det här som det här avsnittet handlar om. Var började allt? När märkte du att det var något som inte stod rätt till då med din hälsa?
Mm. Men det var det på hösten, i början av hösten 2014. Så var det precis som att jag vaknade upp en morgon där och det var bara, allt var bara helt grått. Och oktober är ju grått, men det var liksom inuti mig. Livet kändes inte värt att leva längre och det är inte likt mig så. Men jag hade en liten bebis och precis före hon hade fötts så hade min mamma dött. Och ja, då prioriterade jag ju henne och så jag tänkte att det kanske var sorgreaktionen som kom ikapp då. Så jag gav det lite tid och det blev faktiskt bättre, men sen så var det någonting inom mig som ändå sa att nej, men du behöver gå och kolla upp det där. Mm. Så då kom jag till en läkare som lyssnade på mig och direkt tog rätt prover på vårdcentralen. Och det har jag förstått att det, ibland så dröjs det där lite. För jag hade ju mest psykiska symptom som jag kom och berättade om.
Just det. Ja. Gud, nu, jag blir ju ändå positivt överraskad att du fick som rätt hjälp direkt. Men jag bara gå tillbaka till det här när du sa att du att var verkligen så lite grann som en blixt från en klar himmel att du vaknade upp och så här, då hände det. Du kan verkligen peka på en specifik dag.
Så när, kände jag det. Men det kan vara olika. Det beror på hur snabbt den är. Så för Graves är ju en autoimmun sjukdom.
Och vad betyder det för de som inte...
Precis, det är ju när immunförsvaret attackerar den egna kroppen på något sätt. Och i det här fallet så attackerar den sköldkörteln på ett sånt sätt att det blir en ökad produktion av sköldkörtelhormon.
Just det, okej.
Okay. Och då så kan det gå olika snabbt, hur pass fort hormonerna går upp. Mm.
Okej, okay, så du kommer till läkaren och läkaren hittar rätt då, direkt. Vad händer sen?
Sen så kommer man alltid till specialistvård, endokrinologen kommer man till, och påbörjar en behandling. Och de vanligaste symptomen är ju kanske hjärtklappning, svettningar, svårt att sova, man blir väldigt irriterad. Och sen så är det så att sköldkörtelhormonerna, de driver på stresshormonerna i kroppen. Det är ju så de får upp ämnesomsättningen. För adrenalin förbränner ju fett. Så vi blir mer mottagliga för adrenalin och på så sätt så får vi upp ämnesomsättningen. Så viktnedgång är också ett vanligt symptom som man har.
Vänta, då kanske man ska säga, vad gör egentligen sköldkörteln? Varför har man en sköldkörtel? Det kan vara bra. Det kanske är bra att känna till. Jag kom på att jag inte riktigt vet varför man har en sköldkörtel. Det kanske du har koll på.
Precis, den är ju som en gas i kroppen kan man säga. Och den styr hur snabbt olika processer ska gå i kroppen.
Ganska viktig del av kroppen med andra ord.
Precis, den är väldigt viktig. Och ämnesomsättningen är en jätteviktig del av det. Men det är också mycket annat som man inte tänker på, som vår hjärnhälsa styr sköldkörteln också. Och vår benhälsa styr den också. Och muskeluppbyggnad. Och
typ allt.
Den har jättemånga viktiga funktioner. Ja. Och den samspelar med, den är på sätt och vis ett stresshormon också. För den samspelar med adrenalin och den samspelar med kortisol.
Just det.
Så när vi får för mycket sköldkörtelhormon, då ökar de här. Och det har ju många av oss som har haft hypertyreos eller Graves upplevt.
Mm.
Ja, och det är ju det som ger många av de jobbiga symptomen egentligen, är ju många gånger adrenalinet som vi blir mer känsliga för.
Och gud, adrenalin känns inte så skönt att uppleva allt för ofta, tänker jag. Det kan vara bra ibland, men inte för ofta.
Nej.
För då blir den här, ja, men man tänker gå tillbaka till stenåldern och när man typ blev jagad eller jättestressad, då kom det här adrenalinpåslaget. Men det kan vara ganska utmattande i längden.
Det är ju det. Så många är ju trötta redan när de får diagnosen, men sen definitivt när man får behandlingen och börjar få ner värdena, då var det ju som att gå in i en vägg. Jag bara sov och sov. Jag kunde sova hela natten och jag kunde sova hela dagen. För att det finns ett sånt otroligt uppdämt återhämtningsbehov. Så det är jätteviktigt att tänka på när man precis har fått sin diagnos. Att man ska prata med liksom, nära och kära och vänner och så. Att ja, men just nu behöver jag vila och det är okej. Okay. Jag intervjuade Ove Törring som har behandlat tusentals Graves-patienter. Och han brukar alltid säga det, att man ska försöka ta minst en timmes egen tid om dagen. Och det kan ju låta som en utopi när man har ett litet barn. Men det är ju liksom som ett frikort att säga, det är viktigt att vila. Ja. Det är det.
Just det. Det finns ett uppdämt behov hos kroppen för återhämtning då.
Precis.
Men när behandling sattes in, vad var det för behandling du fick?
Mm. Först så får man ju faktiskt beteblockerare som ju är mot högt blodtryck och som blockerar adrenalin.
Okej, jag bara tänkte, gud, det är hjärtmedicin va?
Precis, ja. Men det, effekten är ju att det blockerar adrenalin.
Just det.
Så det är ju så också blodtrycket går ner.
Ja.
Med, om man har då högt blodtryck. Men, så det kan ju ta hand om de här många av de akuta symptomen, men det gäller ju också att få ner sköldkörtelhormonerna. Så då får man oftast läkemedel som då blockerar produktionen.
Just det.
Och så då, i vanligaste Sverige, att man blockerar den helt och sen så tillsätter man eller vaccin i den mängd man behöver.
Men det känner jag igen. Jag har, tyvärr får man väl säga, jag har hört väldigt många som pratar om just Levaxin.
Mm.
Alltså för att man får det.
Det får man ju också vid hypotyreos. Så det blir man ju. Också det som kan vara bra att känna till vid hypotyreos är att när man har den här blockeringen, då ger man ju, i praktiken har man ju hypotyreos.
Okej, hypertyreos och hypotyreos är inte samma sak.
Nej.
Nej, såklart. Okej, för hypertyreos, det är det som du drabbas av en form av hypertyreos.
Ja, det finns ju flera.
Okej, och hypo då? Mm. Är det liksom motsatsen?
Precis, det är motsatsen.
Och det är också jobbigt.
Verkligen, och de är på många sätt väldigt lika, vilket är otroligt fascinerande.
Ja, det är det ju. Eftersom det egentligen, ja, det är det.
Ja.
Berätta mer.
Ja, det är ju så att man får ju även vid hypotyreos blir man ju trött och man får högre kortisol och man får ökad risk för benskörhet och påverkan på hjärnan. Och jag har intervjuat den fantastiska endokrinologen Cecilia Tibell vid ett par tillfällen. Hon förklarade så här för mig så himla bra, att ja, men vid hypertyreos då går alla processerna för fort. Så då bryts det ner, kroppen bryts ner. Och det är negativt på grund av det, men vid hypotyreos, då går det för långsamt att bygga upp allting.
Ah.
Så det är som en gungbräda där man måste ha balansen.
Och struma är ju någonting som kanske många som lyssnar på det här har hört talas om. Som har med sköldkörteln att göra, har jag förstått. Men vad är det för någonting?
Struma är när sköldkörteln blir förstorad. Och det kan den bli vid inflammationer som vid autoimmunitet, både hypo och hyper. De vanligaste formerna är autoimmuna. Men även om man äter för lite jod så kan man få en förstorad sköldkörtel. Den kan till och med bli kraftigt förstorad. Och det är ju inte lika vanligt längre idag, för vi tillsätter ju jod i bordsaltet.
Du har lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistic som jag är programledare för. Och avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Och så vill jag passa på att be er som lyssnar på Maratonpodden att gå in och betygsätta och recensera podden i iTunes. Det betyder väldigt mycket för mig och det hjälper podden framåt. Och så vet du ju att vi finns på Instagram och Facebook, så varmt välkommen att gå in och följa där också om du inte redan gör det. Det var allt från mig. Ha det riktigt bra, spring snyggt och sköt om dig, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.